Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Jag tror att vi väldigt ofta gör misstaget att vi jämför oss med de som har mer eller som ligger längre fram på resan istället för att jämföra oss med alla. Och det är därför jag älskar de här tabellerna från Avanza, från Pensionsmyndighet, från SEB och andra ställen.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 239 och idag så handlar det om så här rik är svensken.
Och, jämför dig själv.
Ja, men precis. Nej, men så här. Jag vet ju att liksom, vi gillar ju att jämföra oss själva. Och jag vet ju att liksom, detta har varit en diskussion i Riket Sammansforumet. Och det är en av de mest besökta trådarna. Och då tänker jag så här, att om vi ändå ska jämföra oss, då kan man ju jämföra sig korrekt. Mm. För att jag upplever att vi gör det många gånger fel. Och sen ska jag vara helt ärlig, att jag var ganska efter förra avsnittet, där 238, som jag faktiskt är väldigt stolt över, så här investerar du 2022 eller egentligen vilket år som helst. Mm. Så kände jag liksom så här, ja fast nu har jag sagt det jag ska säga. Du vet, ska du inte göra ett avsnitt om bästa fonderna? Så jag bara, jag vet inte, jag hittade liksom ingen inspiration till det där. Så att dagens avsnitt blev ett lite så här, jag vet inte, det började som ett avslappningsavsnitt och sen blev det väldigt seriöst och liksom jag var så här, du vet, jag gick in i det, så jag tror ändå det blir roligt för vi har inte gjort något liknande på 239 avsnitt och detta avsnittet liksom bygger ju ändå på att jag tänker så här, att man ska kunna få en liten reality check. För jag upplever många jag träffar är att liksom vi är lite snea i jämförelse med andra, särskilt inom området pengar. Alltså upplever hur mycket jag har och hur mycket andra har.
Ja, och det beror väl också på vilka man umgås med eller vilka man pratar ekonomi med.
Ja, ja. Och särskilt, och vi hade ju en sån undersökning hos forumet, så här, hur ser den genomsnittliga forumdeltagaren ut? Jag var så här, detta är inte den genomsnittliga svensken. Och alla som läser den tråden var så här, shit, alla andra är jättemycket rikare än mig. Så därför tyckte jag så här, ändå lite intressant att ta fram genomsnittssvensken. Och, sen, liksom. Och då är tanken också att förmodligen du som lyssnar på detta är ju nog mer intresserad av ekonomi än då snittsvensken. Så jag tror att liksom en grej som du, jag hoppas att du tar med dig härifrån är att du ger dig själv en klapp på axeln. Att du har liksom, du gör bra, bara lyssnar du på oss och du sparar liksom, och sparar du dessutom i en fondrobot så har du förmodligen ett bättre sparande än de flesta andra liksom. Så då kan du ge dig själv en klapp för axeln för det med, och att liksom kunna andas ut och bara känna så här, nej men jag gör bra. Jag gör bra, jag har gjort rätt liksom, och att tänka att jag kanske till och med kan fira.
Yeah.
Ja, jag kan säga att den där gitarrkonversationen från förra avsnittet är to be continued.
I trådarna, eller i tråden.
I forum, jag har fått ett mejl av den läsaren också.
Kommer vi ta upp det nu då?
Inte idag, men det är en cliffhanger.
Men jag tänker också det där med att när man får en reality check, att man liksom kan också ha lite empati.
Ja.
Jag får det i alla fall med alla som jobbar på med sin ekonomi där ute och kanske inte är superintresserad.
Alltså, vet vad, nu är du för långt. Detta är en sammanfattning, Caroline.
Ja, okej.
Okay. Liksom. Så att jag tänker vi kommer dit.
Vi kommer dit med empatin.
Ja, vi kommer dit. Men jag tänker så här, att det är naturligt att jämföra sig, och sen också om vi tar dagens avsnitt, att det finns ingen officiell förmögenhetsdata sen 2007.
Nej, för då tog man bort
förmögenhetsskatten. Så att idag är det också lite som förra veckans princip, tillräckligt bra. Det finns ingen perfekt data, det finns inget facit, så att det är mycket uppskattningar. Så att vad du får i detta avsnittet är egentligen en sammanfattning av diskussionerna i Riket Sammansforumet, plus att du får liksom den sammanställningen som jag har gjort från Avanza, Credit Suisse, Capgemini, SEB, Statistiska centralbyrån, SEB, banken som släpper sin sparbarometer, liksom Swedbanks rapporter. Så jag har liksom i princip sammanställt all data jag har kunnat hitta om liksom svensken och ekonomisk situation, både liksom internt och liksom utrikes, tänker jag. Och här vill jag också passa på att ge ett extra stort tack till Avanza och Niklas Andersson, investeraren på Twitter, för att mycket av den roligaste datan som vi kommer börja med kommer från Avanza. För jag upplever ändå så här, för oss som är intresserade av ekonomi så ska vi ju jämföra oss med andra som är intresserade av ekonomi. Och då är Avanza de som är absolut mest generösa med data. Att de delar med sig. Jag fick till och med liksom, jag skickade en fråga till dem liksom så här, specifikt, skulle ni kunna ta fram denna datan? Och sen liksom, så ett par dagar senare fick jag bara, hej, jag jobbar som sparanalytiker, jag tror Moa hette. Jag jobbar som sparanalytiker och här kommer grafen som Niklas bad mig skicka. Jag bara så här, gud vad generöst. Så att liksom så här, tack till Avanza.
Också kul att du tar den roligaste datan först.
Ja.
Alltså jag älskar det, det är så man ska jobba.
Ja, men precis. Men jag tänkte så här, innan vi gör det så ska det hända ett par grejer till.
Ja.
Jag tänker att vi ska följa upp förra avsnittet lite, kommentarer.
Mm.
Och sen så vill jag göra lite, liksom min 30 sekunders reklamspot här för Patreon, alltså vår rika tillsammans-community. Så att vi har, jag fick en fiber så här, detta är otydligt, Jan. Så ja, vi har ett rikat sammansforum. Det är öppet, det är gratis för alla. Registrerar du dig så är det bara liksom hänga med. Där är vi typ 12 000 människor i det forumet. Sen är inte alla aktiva, utan det är liksom, vi är ett hundratal. Men där är ändå liksom över nästan 300 inlägg om dagen i allt. Jag kan ju säga så här, roligaste tråden i forumet just nu när vi spelar in detta den 19 eller 18 januari är en tråd om diskmaskiner. Det började med...
Hur mycket el de drar? Nej, varför de drar så mycket
i ekoprogram? Nej. Okay. Tråden började med så här, varför tar ekoprogrammen på diskmaskinen ta en så lång tid?
Ja. Och jag visste precis, tyckte jag.
Ja.
Och sen, det gjorde jag inte.
Och sen kommer de där, vet, folk har mätt förbrukningen och illustrerar så här, här hände detta. Och, så
och berätta bara, vad som händer inuti diskmaskinen vid de olika programmen och hur länge vattnet har kontakt med disken. jättebra,
sjukt roligt.
Jättebra tråd.
Ja. Så det är Rika Tillsammans-forumet. Det här är liksom, det är bara grejen, rikatillsammans.se/forum eller Rika Tillsammans och sen tryck på forum. Alltså, och mycket kan jag säga så här, många av diskussionerna och feedbacken kommer ju i forumet. Sen utöver det har vi en community på Patreon som är en liksom prenumerations-community som är mycket, mycket mindre. Men där gör vi liksom, där har vi extra träffar, extra material. Sen ikväll har vi en föreläsning liksom med en av deltagarna i community som kommer prata om så här allmänna principer. Liksom mycket av det vi pratar tillräckligt bra principen kommer ju då från Jonathan Stolzenberg som då håller föreläsning ikväll.
Yes.
Och de alla finns ju inspelade, så det finns över 30 avsnitt som inte aldrig har kommit ut på bloggen.
Men oftast
som finns
med gäster då.
Med gäster, vi har ett investeringscase, just nu har vi ett investeringscase som jag tror kommer att bli jätteroligt liksom under våren här med lite speciellt. Men ja, där händer mycket. Så patreon.com/riketillsammans eller länk i beskrivningen. Yes. Om vi tar lite uppföljning på förra avsnittet så kom det jättemycket kommentarer och det är så roligt för att den första, för jag lägger ju alltid när vi gör ett släpp ett avsnitt så lägger jag en tråd i forumet. Så är liksom en diskussion om avsnittet.
Och det, först, det sker där. Det sker. Ordning och reda.
Ja, och det första som händer det är då ett JFB, då en så här som har hängt i forumet länge, bara dunkar in ett så här liksom tre sidors kommentar. Så här, detta var bra, detta missade du, detta borde du ha tänkt på, detta var skitbra. Och det var så här, ja, men du missade, han var så här, du har missat om man har en tjänstepension. Och man inte kan ta bankkonto utan då måste man ha en ränteportfölj. Så JFB har helt rätt, jag kommer återkomma med hur man gör om man har en tjänstepension och man måste välja korträntefonder. Men vilken fond ska man välja? Så att det är någonting som kommer. Och sen blir det också en diskussion om så här, Lysa liksom hur stort problem är Lysas tracking error. Alltså vad är det liksom så massa inlägg om Lysa och liksom hur Lysa avviker från sitt index. Och då fick vi svar med liksom så här jättestor Excel-fil från Lysa. Vilket också var så fantastiskt.
Man ska också säga att det är lite nörderi.
Mycket nörderi. Ja. Men allt är inte nörderi. Det är ju ganska, är man kan ställa frågor som nybörjare också.
Ja.
Men sen var det ju två roliga. Detta är en kommentar från Ola Morin. Så du får läsa här.
Ska jag läsa? Jag måste säga, som tidigare idrottare på hyfsat hög nivå och ganska insatt i cykling, jämförelsen mellan indexfonder och elitcyklister haltar otroligt mycket. Så mycket att Johan Bolmesson inte kan använda den en enda gång till.
Och så får du ta nästa. Nästa var från Amanda.
Haha, jag skrattar ofta åt ditt användande av sportmetaforer då du verkar ganska ointresserad av sport. Du pratar ofta om elitserien som högsta ligan för hockey trots att du, det väl heter SHL i typ 10 år nu. Ja, nej, men du är inte så intresserad av sport.
Nej, men det värsta är att vi har ju goda vänner som dessutom spelar hockey i SHL då, tydligen. Så att detta var ju lite pinsamt
för oss.
Ja, det var lite pinsamt, så sorry. Liksom. Men det är ju ändå, liksom, jag älskar ju detta, liksom, att jag får ju feedback direkt. Så jag får väl återkomma. Jag skrev till Ola då att när jag gjorde en metafon med fotboll så fick jag alla fotbollsspelare efter mig. Så tänkte jag så här, cyklisterna är åtminstone färre.
Men kommer du använda den metaforen? Eller kommer du modifiera den?
Ola,
för Ola Morins skull.
Ja, men Ola är ju med i Rika Tillsammans community så vi har ett träff ikväll. Så jag ska ta upp det med honom och fråga hur vi ska göra.
Toppen.
Så att det är lite ball. Men vi har även lagt upp en ombalanseringsmall till förra avsnittet. Och där är liksom många liksom följdfrågor kring förra avsnittet som vi också tar upp det. Så att det är lite kul. Bra, då tänker jag att vi kör dagens avsnitt. Och detta är precis, för du som bara lyssnar på detta, det kommer gå utmärkt att lyssna. För dig som tittar så kommer du, eller läser på bloggen, kommer du få grafbonanza. Så att man kan titta på bildspelet. Alltså jag lägger ju alltid ut i varje avsnitt bildspelet separat. Så att man kan liksom bläddra bara i bildspelet. Liksom. Du bara ser så frågan.
Nej, men jag bara får sån känsla alltid när vi pratar om det här bildspelet som är separat från själva podd. Vad ska man säga? Poddspelaren, så är det lite som när man var liten med de här böckerna som fanns så, på den tiden,
precis,
för de som är över 40 då. När man skulle liksom titta i boken och lyssna på kassetten och så kom det en liten pling och så bytte man sida. Vi har inget pling.
Nej,
så man får
ingen,
bara liksom man får ansvara själv för att man hamnar på rätt slide.
Nej, men man behöver inte sliden. Man behöver inte sliden, och de finns ändå överallt. Men bra. Men jag har i alla fall börjat här med ett citat från Theodore Roosevelt som är så här: comparison is the thief of joy.
Comparison, så,
Okej, jag går vidare nu.
Comparison is the thief of joy.
Ja, det är därför.
Och varför hade du med det citat?
Nej, men för att jag fattar, alltså vi kommer att prata om här om jämförelser, men det är ju lätt att jämförelser inte bidrar.
Absolut.
Ja.
Att man jämför sig, vad ska man säga, uppåt liksom, snarare än
precis
åt andra hållet.
Ja. Och det kommer liksom så här, nu har jag inte, liksom, nu är jag ju inte beteendevetare eller psykolog, men jag har liksom läst på lite här, det fanns på 1950-talet så kom det en teori från en forskare som heter Leon Festinger som heter Social Comparison Theory, jag vågar inte säga det. Social Comparison Theory.
Yeah.
Och den säger så här, lite, vi gör jämförelser från tidig ålder, att redan bebisar jämför sig liksom med andra. Och vi jämför oss med människor som vi tycker liknar oss själva. Så att det är ganska liksom naturligt, och att det kommer liksom från att vi är ett flockdjur. Vi vill ha tillhörighet. Och att jämförelser, nu är detta min tolkning, och att jämförelser är ett sätt att svara på liksom några omedvetna frågor som är så här, hur står jag till i förhållande till resten av flocken? Liksom, till min, till min grupp. Och då blir det liksom så här, om jag då hittar på mitt eget liksom fördjupning, så blir det så här, duger jag? Gör jag rätt? Riskerar jag att bli utesluten av liksom flocken? Och vilket i grunden handlar om så här, kommer jag överleva? Liksom, kommer rädslan för att bli avvisad, att om jag sticker ut för gruppen för mycket så kommer jag inte få vara med, liksom, tänker jag. Men och då pratar de också så här, att jämförelser i sig kan vara både positiva och negativa. Om vi tar det positiva perspektivet, så kan de liksom inspirera, de kan ge lärdomar, de kan accelerera ens resa. Och lite som du var inne på, vi kan jämföra oss uppåt, alltså till de som är före oss på resan, och då kan det liksom vara den inspirerande eller positiva frågan är så här, vad behöver jag eller vad kan jag göra för att komma dit där någon annan är? Att jag kan gå och fråga, vilka är dina tre bästa tips till mig? Du som har gjort detta innan, vad skulle du säga att jag skulle behöva göra? Så att jag inte behöver liksom uppfinna om hjulet eller göra alla misstag. Så på det sättet är ju jämförelser väldigt positiva. Vi gör det ju på ett nytt jobb. Så kommer vi dit och så tittar vi, hur gör andra? Och sen gör vi liksom på samma sätt. Sen kan vi också jämföra oss nedåt. Och det kan också vara positivt. För att jag kan vara ny på, liksom, på ett jobb, och så kan jag tänka så här, okej, jag är ny på jobbet, jag är inte så duktig, men jag är åtminstone bättre än de som inte ens är på detta jobbet och på att göra den arbetsuppgiften, till exempel. Eller jag är ny på sparande, men jag har åtminstone kommit längre än X. Är med? Så jag kan liksom hitta där. Men sen kan ju jämförelser också bli väldigt destruktiva. Att liksom precis alltså som alltså alla beteenden i små doser är liksom harmlösa. Alltså säg att jag äter choklad. Äta lite choklad är ganska harmlöst. Äta choklad varje dag kanske inte är lika liksom, är kanske mer destruktivt. Och vår hjärna är då liksom inte anpassad för att jämföra sig i en oändligt stor flock. Alltså att när vi levde i små grupper, då levde vi kanske 20, 50, max 100 personer. Jag tror jag sett något så att vi kan max hålla reda på 120 personer. Liksom eller 120 relationer.
Yeah.
Men liksom idag jämför vi oss inte med 120 personer omkring oss. Vi jämför oss med liksom sociala medier och 1 miljard människor på Facebook.
Men är det sant? Jag tänker att vi säkert ändå har under 100 sådana som vi jämför oss med, fastän det är liksom...
Ja, fast de är spridda från helt alltså extrem. Alltså det är lätt att jämföra sig med... Det är, alltså, nu ligger till exempel Warren Buffett alldeles för långt, men det är ju lätt att jämföra sig med folk på finanstwitter inom ekonomi. Så att de
och de fanns inte i flocken innan liksom.
Nej, men du jämför dig med outliersarna. Och idag så kan din flock då, är du riktigt destruktiv, då kan ju din flock bara bestå av outliers, alltså av de som inte är liksom normala i ett visst område, förstår du, eller inte har normala resultat.
Ja, visst.
Och vi kommer att titta på det nu, för det skiljer många av siffrorna vi kommer att titta på, skiljer sjukt mycket på snitt och median. Alltså, och just på grund att det är vissa då outliers som är som så att det är vissa människor som har väldigt, väldigt mycket pengar, och sen finns det ganska många som inte alls har lika mycket pengar, och tar du snittet på dem ja då ser snittet ganska bra ut. Men problemet med snitt, det är som man brukar säga så här, att om du ställer dig en hink med nollgradigt vatten med ena foten och en hink med 100-gradigt vatten i den andra, så har du det genomsnitt ganska skönt. Liksom. Eller hur?
Men, ja, det är ganska skönt. Ja.
Ja. Eller inte.
Eller inte, nej.
Nej,
nej, så medianen är...
Medianen, mer, vi kommer på, medianen är, om du har 100 personer så är medianen den 50:e personen, alltså den som är i mitten.
Ja, hur man ser har rangordnat dem
i då, till exempel förmögenhetsordning. Ja. Så istället för att slå ut hela beloppet på alla 100 personerna, så tittar du på den mittersta personen i populationen och säger hur, liksom, hur ser det ut för den. Och när det gäller pengar påstår jag att median är ett mycket bättre jämförelseverktyg än en snitt.
Liksom. Mm.
Och vi kommer att se det, för att det är extremt skevt. Mm. Och sen är det också så att vår hjärna får också kontinuerlig liksom information. Alltså gå in på Twitter och så är det konstant flöde av det där. Och sen var det inte du och Armen som pratade om att så här, om vi människor har levt under en dag, typ 24 timmar, alltså hela mänskligheten, då är det typ bara den senaste minuten vi har levt med liksom så här digitalisering. Det var ens liksom modern teknik.
Så. Armen var tränare som, ja, som älskar att prata om urtidsmänniskan, som jag också gör.
Ja, det bästa man kan säga till Caroline är så här, redan ursprungsbefolkningen gjorde det här. Och sen kan man säga nästan vad som helst. Redan ursprungsbefolkningen surfade på Google. Bara, ja, det gjorde de. Ja, vi går vidare. Och det är också viktigt att komma ihåg att jämförelser är en idealisering. Alltså att när vi liksom jämför oss med andra så har vi aldrig hela bilden. Att vi vet inte, jag brukar ibland tänka på att alla människor är typ som en alltså det låter sjukt, som en dator. Alltså som en konfigurering. Alltså det är en massa inställningar man har gjort på liksom ett jättestort kontrollbord. Och då är det liksom värderingar, drivkrafter, intention, drömmar, erfarenheter, rädslor. Massor av sådana här saker. Och vi vet aldrig hur den ser ut. Och vi vet inte heller vad som väljer att framhävas.
Mm.
Liksom. Och vi vet inte heller om det är sant eller inte. Och vi vet inte ens hur vilken tidsperiod det har varit. Så om jag tar till exempel mig själv, att ibland så jämför sig folk med mig. Och då brukar jag säga så här, men du måste komma ihåg så här, jag har gjort detta sedan 96. Jag köpte min första aktie 1996. Det vill säga att jag i år investerat i 26 år.
Mm.
Du kan inte jämföra det, utan ska du jämföra dig med mig idag och du har sparat 3 år, då ska du jämföra dig med Jan 1999. Men problemet är att jag pratar inte om Jan 1999, utan jag pratar om Jan 2022, som har helt annan ekonomisk situation eller ett helt annat sparande eller helt annan erfarenhet. Så att det är skitviktigt. Och det andra som också är viktigt när man jämför är ju att man har inte samma mål till eller samma drivkraft. Så rädsla har ju varit en jättestor drivkraft för mig till exempel. Eller jag älskar ju jobba. Folk, liksom, när man tittar på mitt resultat så är, ja men ni har x pengar. Ja men ta nu, du kan väl liksom inte göra senaste månaden från mitten av december till nu mitten av januari. Jag tror jag har jobbat, 14 timmar om dagen, 12 timmar om dagen.
Mm.
I princip alla dagar. Och det är inte för att jag måste, utan för att jag tycker att det är sjukt roligt och att just nu har varit inne i ett ganska stort flow. Liksom. Och då blir det inte heller så konstigt att säga, nej, men att du har ju andra resultat. Någon som jobbar 14 timmar om dagen kommer ha andra resultat än någon som jobbar 8 timmar om dagen. För på den här månaden har jag ju jobbat nästan dubbelt så mycket. Och då är det inte så konstigt att jag har dubbelt så mycket inkomster under den perioden som en annan person som har prioriterat andra saker.
Precis.
Mm, liksom. Make sense?
Ja.
Bra. Så att jag tänker liksom också så här att ibland så sätter vi liksom människor på piedestal och jag tycker jag blir ibland satt på piedestal. Jag tycker det är skitjobbigt, för jag vill inte bli satt där, för jag är också en vanlig person. Jag har också skitiga kalsonger ibland och inte byter dem och liksom.
Det är grejen är att man, när man sätter någon på piedestal så är det ju en distansering som sker.
Ja.
Alltså man
ser ju bara de positiva grejerna. Det är lite narcissistiskt. Liksom. Man väljer bara att se de positiva grejerna. Man ser inte helheten. Man idoliserar. Jag är så här, don't do it. Inte för din egen skull och framförallt inte för den som sätter en. Det är därför jag också så noga med. Jag har gjort massor av misstag. jag har sagt i Patreon-communityn när vi har pratat om alternativa investeringar. Jag sa så här, på riktigt, hör jag någon som investerar i detta med motivering att Jan sa att detta var bra, så får du inte vara med i Rika Tillsammans-communityn. Jag gör också misstag. Jag har liksom dummat mig. Jag gör, alltså så här, du vet, jag kan skoja om det. Ja, nej.
Du vill inte ens gå dit.
Nej, jag vill inte ens gå dit. Ja, men jag gör ju tabbar hela tiden liksom också. Men det är ju inte alltid tabbar när man tar upp liksom att prata om. Så att det är viktigt. Så nu när vi pratar liksom så här, några tips innan vi hoppar in på det konkreta. Att liksom fokusera på din resa, ditt mål, där du är. Lite som det var någon som skrev till mig så här, Jan, tänk som en travhäst. Jag bara, va? Jo, men en travhäst tänker ju inte på andra hästar på banan, att de ligger före eller liksom. Den försöker ju springa det fortaste den kan, oavsett vad de andra gör. Liksom.
Jag hoppas det. Jag har alltid sådana invändningar när du kommer med sådana påståenden. Jag har ju hört att de är sjukt tävlingsinriktade, de hästarna.
Okej.
Okay. Strutsamma.
Okay. Ja, du kommer säkert få en kommentar så här. Jag har varit elitryttare på ganska hög nivå. Du måste sluta göra jämförelser med travhästen. Ja, jag ska sluta.
Ja, men poängen var att man behöver inte titta åt sidan så mycket.
Nej. Utan sprida din resa liksom. Och sen kommer andra ha åsikter. Det är okej. Okay. Och sen kan man också vara nyfiken. Varför är det viktigt för mig att göra den här jämförelsen? Och sen också att jämföra med sitt personbästa. Alltså jämför inte med andra, jämför med liksom dig själv, versionen för 12 månader sedan. Liksom. Och sen lite då reality check, lite det som detta avsnittet är liksom syfte med. Bra. Och sen tänker jag också att när det handlar om ekonomi så är det ju klurigt, för att jag såg något citat som är så här, om Bill Gates vaknar med Oprah Winfreys förmögenhet så vore det en ekonomisk katastrof. Liksom. Och alla fattar ju så här, hon är ju liksom så här mångmiljonär, kanske till och med miljardär med svenska mått mätt. Så att återigen så här.
Vem sa det och till vilken mening var det?
Jag vet inte.
Jag har också hört det, men så jag bara sa, yeah. Viftat bort.
Ja, men skitsamma, det funkar liksom. Ja. Det illustrerar liksom poängen, att det handlar om var man står.
Mm.
Så att om vi börjar. Ja, så den första grafen som Avanza då har släppt data till, som jag tyckte var jätteintressant, det är då Avanza-kundernas medianförmögenhet per ålder. Alltså hur mycket pengar har du liksom totalt på ditt Avanza-konto vid olika åldrar?
Mm.
Och detta är ju så här lätt att, du vet, när jag frågar folk så här, ja men du vet en 40-åring, liksom så här, någon i vår ålder, hur mycket pengar? Vi kan fråga dig, för jag tror inte du har sett de här graferna.
Nej.
Hur mycket pengar har någon som är 44 år gammal? Hur mycket pengar, för du är 45 fyller du i år.
Mm.
Så hur mycket har en genomsnittlig 45-åring?
Ja, och utan att titta.
Utan att titta.
Alltså det jag kommer ju göra bort mig oavsett vad jag säger.
Ja, absolut.
Det kan vara 50 000, det kan vara 200 000, jag vet inte.
Ja, men om du skulle gissa
Avanza. Men alltså ingår pension och sånt också? Det är bara Avanza.
Ja, bara Avanza.
Avanza pension kan man ha där också. Ja, 200 000.
200 000, bra. Ja. Så vi går igenom nu några olika. På bloggen eller här i länk och i forumet så finns totalt tabell från 18 till 70 år som man kan titta exakt. Men vi tar några. En median förmögenhet för en 30-åring på Avanza är 38 000. För en 40-åring 77 000. För en 50-åring 76 000. För en 60-åring 100 000. För en 70-åring 155 000.
Är detta alltså pengar man har på?
På sitt Avanza-konto.
Ja.
Sen vet jag inte exakt, alltså inkluderar det pension. Jag gissar att detta inkluderar alla pengar liksom, som man har på Avanza på min inloggning. Och detta är, jag tror att detta är lägre än vad de flesta tror.
Ja, absolut. Det är det nog.
Liksom. Och här, nu ska vi ha en reality check.
Ja.
Okej, för nu tänker folk så här, shit, jag har inte liksom 80 000 eller 30 000 eller nu 70 000 beroende på vad det är. Men då släppte Niklas Andersson på en tweet den 31 december där han skrev så här, på Avanza är vi nu 1 660 100 kunder. Och då har Avanza hållit på i alla fall så länge som jag, typ i 25 år. Och då ska det tänkas att i Sverige hade vi per november enligt SCB 10 449 381 svenskar. Vilket innebär att Avanza där är så här, 85% av den svenska befolkningen har inte ett Avanza-konto.
Nej.
Är med? Mm. Så att redan den här jämförelsen som är jävligt så här, 38 000, då jämför vi med topp 15% i Sverige. Men vi jämför inte med snittsvensken eller mediansvensken. Vi jämför med liksom de 10-20% mest intresserade i Sverige av sparande. Vilket sannolikhet du också är. Mm. Men redan där, reality check, 85% av svenska befolkningen har inte ett Avanza-konto.
Nej.
Liksom. Och då kan man säga, men de kanske har ett Nordnet-konto. Ja, marginellt. Men många som har Avanza har ju Nordnet också. Däremot blir det intressant om vi tittar på snitt. För de har ju både släppt median och snitt per ålder. Och här, om medianen kommer det vara, 38 000 för en 30-åring.
Yeah.
Så är medianen, för, eller i snittet för en 30-åring 161 000.
Mm.
För en 40-åring 382 000. För en 50-åring 550 000. 750 000 för en 60-åring och 1 miljon för en 70-åring. Också intressant. Att snittet, även som, och snittet, kommer ihåg, detta är ju liksom skeva fördelningar. Men de flesta har inte 1 miljon.
Nej.
Liksom. Och de som har 1 miljon, det är inte förrän i 70-årsåldern. Och då ska man ju komma ihåg att ränta på ränta går ju som snabbast i slutet.
Mm,
att, liksom. Så jag tycker ju detta är jättespännande. Framförallt så tycker jag att det är jättespännande med att det är en så stor skillnad mellan snitt och median.
Mm.
Att medianen kanske ligger på 150 000 för en 50-åring. Men den ligger på 550 000 i snitt.
Yeah.
Sen finns det som sagt alla åldrarna från 18 till 70 har vi.
I en tabell.
Och sen så fick vi ju i december så fick vi ju lite data från Lysa.
Yeah.
Och då var det också så här. Lysa har 85 000 kunder. Så bara det, har du ett Lysa-konto så är det så. 99% av den svenska befolkningen har inte ett Lysa-konto. Och då är Lysa överlägset störst av fondrobotarna. Så återigen, kanske 0,5% som har summan av alla andra fondrobotar. Men återigen, mindre än 2% av Sveriges befolkning har en fondrobot. Och förmodligen är stort överlapp med Avanza. Medianen 50 000. Så mediansparen på Lysa har 50 000 kronor. Snittsparandet är 150 000.
Ja. Yeah. Liksom. Det känns det som att det är lite, det är inte så skevt.
Det är ju jätteskevt.
Det är, ja, men det är inte som på Avanza.
Inte som på Avanza, nej. Och det tror jag att det handlar om att folk med mycket pengar tror jag inte liksom lägger dem på Lysa på det sättet. Inte medan jag påstår att det är tvärtom. De borde göra det, det kommer vi till sen.
Mm. Mm.
Sen är det också, återigen, Avanza, alltså Avanza i detta fallet är ju fantastiskt. De har ju släppt, de har ju sådana här sparmål i appen,
yeah.
Så att du kan säga så här, ja men du har typ 9 000 kronor på kontot, så är det så här, nästa sparmål är 10 000, kom igen. Och sen står det så här många av Avanza Spar har nått sparmålet är 10 000. Och sen är det 25 000, 50 000 och så vidare. Då har jag ju roat mig med att sammanställa detta. Problemet är att du bara ser till nästa nivå. Så du ser ju inte alla, så att jag ska faktiskt vara helt ärlig att jag fick prata med en kompis för att få siffrorna, liksom de sista siffrorna liksom i den här skalan.
Och vad är de sista siffrorna?
Ja, men 50 miljoner.
Vi har här inte... är det sparmål 50 miljoner,
ja, sista
om, steget. Liksom.
Om du har, jag tror det är, att om du har 40 miljoner så är nästa sparmål 50 miljoner. Liksom,
och... Vet du, är den sista?
Nej, det var så...
Det är så onödig fråga, men ändå på något vis intressant.
Jag vet inte, personen jag pratade med hade 65 miljoner på kontot.
Okej, de hade inte fått någon sån, kom igen nu, 70 miljoner.
Nej, det var, nej. Eller jag minns inte, eller om de hade 47 miljoner och vi såg bara 50.
Ja,
fuck it.
Strunt samma.
Skitsamma. Mm. Vad man i alla fall ser är att liksom hälften av kunderna på Avanza, så av de här topp 15% i Sverige, så har hälften av dem inte 50 000 kronor i sparande.
Nej.
Är med? Och mindre än 7% av alla kunderna på Avanza har 1 miljon eller mer. Så 93% av alla kunderna på Avanza har inte 1 miljon.
Mm.
Är med?
Mm.
Så att det där är också liksom lite reality check. Och sen går det upp, och varför jag inte tycker att den frågan var så intressant, var för att efter 10 miljoner så planar det ut. Då är det 0,2%. Jag tror att vid 10 miljoner är det 0,21%. Och sen, nej, 0,22 vid 10 miljoner, 0,21, alltså 0,21% har uppnått 15 miljoner. Och sen planar det ut till 0,2%.
Ja. Liksom.
Bra. Och här, återigen, lite reality check. Då finns det ju så här, förra året var det ju snack om att man skulle höja skatten på ISK. Och då gjorde riksdagens, det finns något som heter riksdagens utredningstjänst som är inom kammarkollegiet, och då undersöker de liksom fakta för riksdagsledamot. Jag hade kunnat tänka mig att bli riksdagsledamot bara för att ha tillgång till riksdagens utredningstjänst. Alltså det hade varit så sjukt roligt. Du vet, bara skicka dem så här, ta reda på hur många som har ett ISK-konto i Sverige. Ta reda på hur många som har pengar på, alltså så här, de tar ju fram sån fakta. Är du med?
Vad är det för data de har tillgänglig?
Ja, men tänk och ringa så här, hej, jag ringer från regeringskansliet, vi håller på med en proposition, vi skulle behöva veta hur många kunder som har ISK. Nu har jag ju bra kontakt med Avanza så jag får ju ut datan i alla fall. Men det är klart att de skickar liksom data till regeringen.
Ja, jag bara undrar vad de inte får lov att skicka.
Ja, jag vet liksom. Inte. Däremot så lyckas jag inte hitta rapporten, som verkar sjukt hemliga. Sen vet jag att det är offentlig handling som man kan säkert begära ut den. Men då i den här RUT, diarienummer 2020-1386, så tog de fram hur många personer har ISK-konto och i Sverige, och hur många har liksom då placerat pengar. Och då ska jag säga att de senaste åren, öppnar du ett konto på Lysa så får du ett ISK-konto.
Ja.
Alltså ISK är ju det mest förmånliga sättet att spara långsiktigt i aktier i Sverige. Det är liksom så här extremt låg skatt. Att ibland så klagar vi på Sverige, ett högskatteland, och så är det så här, ja, på inkomst, inte på kapital. Alltså pratar du med en amerikan och säger att vi har ISK-konton i Sverige som där skatten för 2022 är 0,375% på kapitalet. Alltså så tror de ju att jag ljuger.
Mm.
Liksom. Men i detta så har jag hittat då lite data. Då är det så här att halva Sveriges vuxna befolkning har inte ett ISK-konto.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så halva Sveriges befolkning, och då definierar de Sveriges befolkning, alltså svenskar över 20 år.
Ja. Yeah.
Så då är, och de är ungefär 7,8 miljoner svenskar över 20 år. Av de 7,8 miljonerna så har 4,7 har inget ISK-konto.
Nej.
Och detta tycker jag också så här värt att komma ihåg.
Mm.
27%, det vill säga ungefär 2,2 miljoner svenskar, har ett ISK med mellan 1 och 100 000 kronor. Ungefär 900 000 svenskar har mellan 100 000 och 1 miljon på sitt ISK-konto. Och mer än 1 miljon kronor har bara 142 000 svenskar. Sen vet jag inte här om de, till exempel jag, vi själva har ju typ 4 ISK-konton på Avanza och 3 ISK-konton på Nordnet.
Ja.
Jag vet inte om de slår ihop det, jag skulle gissa att de inte gör det. Att det är per person. Så, detta, så att det är ännu värre än vad
egentligen.
Det där egentligen skulle jag gissa.
Ja, men blir du förvånad, John? Eller du blir inte det?
Så här, när jag tänker rationellt så blir jag inte förvånad. När jag tänker instinktivt så är jag så här, shit. Alltså för du vet, hänger man på forumet, alltså så här, alla i min värld som vi umgås med på forumet, alltså så här, alla har ju ett sparande. Du vet, förstår du? Så att därför blir jag så här förvånad att, du vet så här, om vi skulle gå på en fest eller en middag och vi skulle säga, vilka har ett ISK-konto här? Det har varit 100% handuppräckning.
Mm.
Men det är egentligen, hade vi gått på en fotbollsmatch som kanske mer representerar Sveriges befolkning och varit handuppräckning, ja då hade liksom 60% inte räckt upp handen.
Ja, nej men absolut. Och sen får man väl komma ihåg att det är ju många som har sitt sparande på sitt bankkonto.
Jaja.
Vi vet ju att det är jättemycket pengar som ligger på svenskarnas bankkonto.
Ja, ja precis. Det är,
och då handlar det väl mer om att man bara inte kanske har tagit tag i det med ISK eller att man inte vet vad det är. Eller, vet, det kan vara allt möjligt. Man kanske,
Men jag skulle säga att snittlyssnaren eller tittaren som har hängt med oss länge tror jag inte skulle gissa att 60% av Sveriges befolkning inte har ett ISK. För det är inte den världen vi lever i.
Nej.
Tänker jag. Och detta är också så här sjukt viktigt att komma ihåg när man liksom läser vissa så här rapporter. För ibland så kommer detta också från forumet. Forumläsare hittade att SBAB var så här, 1 av 10 hushåll har mer än 1 miljon på banken. Och du vet, då tänker man så här, du vet, läsa det spontant. Så bara, vi har inte 1 miljon, jag ligger efter. Och jag är så här, ja, det där är nog snitt. Alltså det där är liksom märkligt. Liksom att ha lite reality check, att det är liksom extremt.
Ja, hur har de fått fram den siffran?
Liksom? Ja, det är extremt snett. Liksom få in någon som har 10 miljoner, du vet, drar upp snittet för massor av människor. Där. Och särskilt liksom när man tittar på då, återigen Avanza som har släppt data. Avanza-kundens median månadssparare, alltså var månadssparare den mittersta personen av de här 1,6 miljonerna kunderna. Så 800 000 månadssparare mer och 800 000 månadssparare mindre.
Mm.
Det är det medianen säger. Och då är det i genomsnitt 1500 kronor i median per i princip alla åldrar. Jag tror det är liksom mellan 1000 och 1500 kronor från typ 20 års ålder till 80 års ålder. Det är liksom medianmånadssparandet. Men återigen, läser man sen en artikel på placera.nu så blir det så här, var tionde svensk sparar halva lönen. Och då blir det också så här, shit, alltså vilka är de här svenskarna? Liksom, du vet, jag var tvungen att börja gräva i det här. Liksom, titta så här, Swedbank har också sådana rapporter som är bara så här, men liksom, svenskens möjlighet att spara är det här. Och sen när man läste den så var det så här, ja då har vi gjort typhushåll. Ja, och det är ju klart att ett typhushåll med 2 höginkomsttagare som tjänar liksom 45 000 och inte har några barn, inte bor i ett hus, kan spara halva lönen. Med. Och det är kanske så att 1 på 10 liksom är sådana här dinkis eller alltså att man kan spara mycket. Men det är ju inte det normala. Återigen, vi 2 kan ju inte jämföra oss med några av våra vänner som är i samma ålder som inte har barn och har liksom satsat på karriären och har bizarra månadslöner.
Ja, jag vet precis vem jag tänker på. Ja. De 2, de åker ju på sådana spännande resor där de liksom åker flygplan där det finns liksom en hel bit av flygplanet, det är bara baren och sånt.
Ja.
Men, och det kan de göra, men jag tänker också att jag undrar Swedbank eller vad var det? Och SBAB, varför de tar fram sådana siffror?
Fler klick.
Ja, det är så här, what the fuck?
Och så blir det att man mår lite dåligt och så måste man tvungen att läsa det, så börjar man göra en jämförelse.
Men grejen är att det är också sådana här icke-klick. Tänk på det nu, John.
Ja.
Alla de som inte vill klicka på det och läsa det ångestframkallande materialet.
Ja.
Alltså jag tror inte man gör folk en tjänst att ta fram sånt här och visa.
Men de försöker inte göra folk en tjänst.
Nej, men det kan också vara så att man bara känner, jag vill inte veta, jag vill inte se. Man gör sitt bästa med sina pengar och man vill också leva. Liksom. Det är ju...
Ja.
Man hade kanske velat spara mer om det inte hade varit såna jävla rubriker liksom.
Ja, jag vet inte.
Förlåt, men jag blev bara arg när jag ser det, för jag tycker det är ångestframkallande.
Ja. Det är därför jag
visar
det. Och
man blir lite så, jag kan bli så att jag vill ta tag i min ekonomi när jag ser det. Ja. Jag, så här, nu, jag måste ha mer kontroll.
Ja.
Men hade det varit för 20 år sedan eller 15 år sedan så hade jag kanske bara velat liksom, låt mig vara. Jag vill inte veta sådana här saker.
Ja.
Jag vill inte veta något mer om ekonomi.
Ja, ekonomi,
stäng av.
Ja,
ekonomi är tråkigt och det är bara för rika.
Ja.
Ekonomi är bara för rika.
Ja.
Mm. Och jag är inte rik.
Ja. Ja, men exakt. Och jag menar så här, det jag tänker när man ser en sån här, det är då man behöver kolla på den här grafen. Att de topp 15% som är mest intresserade i Sverige, förmodligen har bäst ekonomi i Sverige, de månadssparar i median 1500 kronor.
Mm.
Det är fan inte halva månadslönen.
Nej, det är det inte.
Är du med? Men, ja. Men vi tar sällan fram de här två siffrorna i kontrast till varandra. Sen kan man ju naturligtvis hävda så här, ja men sen månadssparade de säkert i buffertkonto på sparkonto 2000 kronor. Ja, till och med om de hade månadssparat 5000 kronor på bankkonto och inte allt på Avanza, så är det fortfarande inte halva månadslönen. Så att återigen, liksom lite reality check att ha liksom två saker i huvudet liksom samtidigt.
Mm.
Här tittar vi på snitt istället för median, så ligger det på 3000 kronor.
Avanzas
snittmånadssparande. Så samma sak där, att medianen och snittet är annorlunda, men även snittet är inte så brutalt här. Alltså det är inte tre gångers skillnad mellan medianen och genomsnittsförmögenhet som det var där. Nu sitter du och kollar, för den som lyssnar så sitter Caroline och bara kollar på grafen.
Jag kollar på den som är 75 år gammal som ligger rundan så.
Ja.
5700 i månaden, ja, men det är det för någon utstickare?
Ja, men det är precis så. Typ, för dig som inte ser grafen så är det typ alla månadsspar 3000 nästan i alla åldrar, mellan 2 och 3000. Och sen är det bara en åldersgrupp, typ 75-åringar som är så här, spar dubbelt så mycket, 75, 79 och 80-åringar.
Man bara, vad sparar ni till? Ja. Sparar till the afterlife.
Ja, men så här, om jag skulle gissa så är det kanske någon som är så här brutalt rik. Alltså, du vet,
som har hamnat i det här snittet.
Som hamnar i det snittet. Det hade varit roligt att se om vi kunde få de här siffrorna nästa år och se om det har förflyttat sig.
Till 80.
Till 80.
Kom ihåg detta. Lägg in i kalendern.
Ja, eller vi får någon i forumet får väl påminna oss liksom, sen. Så se om det förflyttas. När den där rike personen dör förändrar snittet för alla liksom, för alla på Avanza. Ja, finns tabell för dig som vill titta så här, hur är det för 37-åringen? Det känns som att det varit jäkligt jobbigt att ha på. Ja, okej, nu sån OCD, du är så här, okej, nu ska vi börja läsa här från 18. 18-åringen sparar 1000 kronor, 19-åringen sparar 1,7. Det ska vi inte göra. Bra, om vi ska jämföra mot någonting som jag förra året hamnade i världens Twitter-fight med typ hela finanstwitter. Så nu detta året skrev jag bara på mitt eget forum. Och det är ju den här att Avanzianen i förhållande till jämförelseindex.
Mm.
För att Avanza släpper ju varje år. Så här var ditt Avanza-år, hur gick det? Vi tog upp det lite i förra avsnittet. Och då var det ju så att den genomsnittliga Avanzianen hade en avkastning på 20%. Och så sa jag så här, ja det är ju ganska case jämfört med då till exempel Stockholmsbörsen som gjorde 39%. Eller globala börsen 35%. Där min tes var så här, den genomsnittliga Avanzianen hade bara mått bättre av att sätta pengarna i liksom en Stockholmsindexfond eller en global indexfond. Och där är inget incitament för Avanza eller någon annan att säga detta, för att Avanza tjänar ju pengar på transaktionerna och på liksom fonderna. Men då kommer alltid vän och varning och säger så här, ja men det är liksom så här, jag är kund på Avanza, jag har inte alla mina pengar i 100% aktier. Liksom, då blir ju detta missvisande. Om jag äger räntefonder så är detta missvisande. Ja, och det var ju detta då jag bad Avanza, då Niklas och då... Alltså jag har så dåligt samvete om hon inte hette Moa som mejlade mig. Det kan vara Sofie eller något sånt. Du som mejlade mig från Avanza, tack. Jag får skriva något tack i forumet specifikt till dig. Men då tog hon fram siffror per antal, alltså 100% aktier. Alltså de som hade 100% aktier och antalet aktier de hade från 1 till 30.
Mm.
Och det visade sig då att Avanzianen 100% aktier snitt, för då blir det rättvist att jämföra med Stockholmsbörsen index eller global index. Så jämförelsen är inte sned längre, utan nu är den korrekt. Och då var den 25%. Så att då var liksom 20% för liksom snittet, men om man bara isolerade det till 100% aktier så var det 25, men om vi tittade på medianen så var det typ 23.
Okay.
Och då har jag ändå varit generös, för då tog jag den som hade högst. För det var ju massa då åldrar, som, eller massa, de som bara hade en aktie, de hade ju ett sämre, både snitt och sämre median.
Mm.
Så nu har jag ändå varit generös och tagit den högsta, liksom högsta stapeln. Och det var precis samma sak förra året. Liksom. Så att, återigen, jämför man sig, om du har en indexfond på Avanza så har du bättre avkastning än både snitt avansianen och median avansianen. Vilket, eller om du har Lysa, så har du Lysa och liksom, eller Optien fondrobot, så har du fortfarande presterat 2021 bättre. Och jag ska inte ta cykelmetaforn, för då får jag väl Ola efter mig igen.
På cykel.
Ja. Det hade ju varit jättekul. Bra. Känns det liksom rimligt?
Ja, det var ändå begripligt.
Ja. Bra. Tar vi lite en annan datakälla, Euroclear. Euroclear är ett företag som är typ så här aktiebok för svenska företag. Så att då alla börsnoterade bolag måste vara anslutna till Euroclear, så att de håller koll på vem som äger vilka aktier. Då släppte de en rapport 2021, så detta är siffror för 2020. För rapporten kom 2021 och då hade den sammanställt 2020 års siffror. 2022-rapporten för 2021 är inte släppt, så att detta är ett år gamla siffror. Då fanns det 2,4 miljoner unika registrerade aktieägare. Så hur, okay. hur många äger aktier i Sverige? Då tittar de i sin register hur många unika personer, eller hur många aktieägare, inte personer, för det kan vara företag, utländska institutioner, hushåll, 2,4 miljoner. Av dessa är 2,1 miljoner svenska privatpersoner. Så det är bara 20% av den svenska befolkningen som äger aktier, enskilda aktier. Också viktigt att komma ihåg att 8 av 10, återigen fotbollsstadion, hur många här inne äger en aktie, så kommer 8 av 10 räcka upp handen att de inte äger en aktie.
Ja, precis. Ja.
Värt att komma ihåg. Mm. Var det mer eller mindre vad du trodde?
Alltså det var mindre.
Ja, men det är också, jag blev också förvånad. För jag tror att man tror att alla äger ju aktier.
Nej, jag tror inte att alla gör det. Mm. Men jag trodde i alla fall inte att 80% inte gör det.
Nej.
Eller att det bara var 20%.
Ja. Och av de här 2,1 miljonerna så är det 850 000 kvinnor, 1,2 miljoner män. Så att det är inte liksom, det är snett där. Av de här 2,1 miljoner svenskarna så äger 42% aktier i ett enda bolag.
Okej, men inser man att det finns inte så superstort intresse ändå. Man har bara köpt någonting vid något tillfälle och sen kanske man inte har gjort något mer.
Skulle gissa, tar man bort Telia eller liksom Ericsson, du vet så här, Telia var ju för många och sånt fiasko, så är det många som hade plockats bort.
Liksom. Ja, det var ju mycket media just då att man skulle äga det.
Så då köpte man väl det liksom.
Ja,
precis. Så detta, och du vet, utifrån ett riskspridningsperspektiv. Alltså du vet så här, jag kan argumentera för att du vet, en global indexfond borde kompletteras med en tillväxtmarknadsfond. Är du med? Då pratar vi ändå 1500 bolag. Här är människor som bara säger, men jag har alla mina pengar i en enda aktie.
Kanske inte alla pengar.
Jo, de har ju bara en enda. Alla pengarna som är i aktier har de i en enda aktie.
Ja, precis.
Sen kan det vara mycket eller lite pengar.
Mm.
Och den genomsnittliga ägaren äger 4 bolag. Och då ska man ju säga så här, all vetenskaplig liksom teori kring risk är så här att du isolerar marknadsrisken först vid typ 10-20 bolag. Och det är först efter 35 bolag har du inte längre något bidrag till att sänka risken genom att ha fler bolag.
Nej. Mm.
Liksom. Bra. Så att detta var liksom så här svensk data. Sen nu kommer vi titta på utländska datakällor. Så att de gör då ofta olika statistiska beräkningar här. Men de går ändå hyfsat i linje med svenska.
Vad gör nu Credit Suisse?
Så Credit Suisse är en bank. Ja, men de släpper varje år en sån här Global Wealth Book. Så återigen, detta är 2021 års Wealth Book som tittar på 2020. Så två år, liksom. Och det här jämför de då Danmark, Finland, Sverige och Norge. Konstaterar att genomsnittsförmögenheten, alltså mean wealth,
genomsnittsförmögenheten i Sverige är $336,000, typ 3 miljoner. Det är genomsnittsförmögenheten i Sverige. Medianförmögenheten, 89 000 dollar.
Dollar?
Ja, så 900 000. Så snittförmögenheten 3 miljoner. Medianförmögenheten är ungefär 900 000 eller 1 miljon typ. Men så återigen, vi har stor skillnad mellan snitt och median.
Ja, jag förstår, men hela tiden tänker jag så, är pensionen med då? För är, det är det enda möjliga.
Här är liksom allt. Att, här är ja, allt.
Det måste vara,
här är hus, ja, tjänstepension, premiepension, rubbet. Vi kommer att titta på vilka vi kommer att bryta
för
ner.
Vi hade ju de siffrorna från Avanza, var det,
ja. Ja.
Och då var det, de var mycket, mycket lägre.
Precis, men de tar ju bara typ aktier och värdepapper.
Ja.
Här har du pension, hus, bankkonto,
ja,
allt.
Precis. Okej.
Okay. Jättebra fråga. Sen kan man också säga, av världens rikaste personer, alltså den rikaste procenten människor i världen, så bor där 529 i Sverige. Och av världens topp 10 procent rikaste människor bor 3235 personer i Sverige. Mm. Alltså meningslöst vetande. Men,
ja, man vet inte vad man ska göra med de siffrorna riktigt.
Nej, men man kan, ja, så där, de tycker det är kul att jämföra det med andra.
Ja.
Men i alla fall. Mm. Men någonting som jag tyckte var väldigt spännande var sen att de delade upp det, alltså så här, förmögenheten i Sverige per, liksom, hur många människor har viss förmögenhet i Sverige. Är du med? Så att, och då fick man så här, detta som jag kallar liksom så här, förmögenhetsgubben. För normalt så är detta en pyramid. Att de flesta har ingenting, sen är lite färre som har lite mer, lite färre som har lite mer, och sen den rikaste procenten har typ allt. Men i Sverige så är det typ som en gubbe som sitter ner med fötterna och händerna utsträckta. Mm. Att där är liksom 34% av den svenska befolkningen, det vill säga 2,7 miljoner har under 100 000 i total förmögenhet. Är med? Sen är det 18% av befolkningen, typ 1,4 miljoner, som har mellan 100 000 och 1 miljon. Men så det är ganska smal, så vi har en bred bas, lite smal. Men sen ligger nästan 40% av den svenska befolkningen mellan 1 och 10 miljoner. Är med? Så att vi har väldigt liksom bred, den stora massan i Sverige ligger liksom i mitten.
Ja.
Och sen har vi det där lilla huvudet att 500 000 människor i Sverige, så det är bara en halv miljon människor i Sverige som har över 10 miljoner kronor.
Mm.
Är du med?
Mm.
Och tittar vi på fördelningen av detta, nu är detta siffror från SCB, så att liksom det stämmer inte exakt mellan Credit Suisse och SCB, som det är liksom, så jag har försökt avrunda och göra det tillräckligt bra, men det är mest så att man får en känsla för det. Så den genomsnittliga svensken då har tillgångar för ungefär 3,6 miljoner.
Ja.
Och detta är då tillgångar. Nu tittar vi inte på förmögenhet, för förmögenhet är tillgångar minus skulder. Så nu tittar vi på tillgångar. Så de här 3,6 miljonerna är fördelade på ungefär 1,6 miljoner på bostad. Mm. Så halva, 44,4% ligger i bostaden. Tjänstepensionen är 500 000, så typ 14-15% är tjänstepension. 15%, här blev jag chockad, 15% är direkt ägda aktier. Men detta var jag så chockad över, för att vi har precis pratat om att det är bara 2 miljoner svenskar som äger aktier. Så var jag så här, hur kan det vara så här? Men då är det så att det är koncentration hos de rika, har mycket aktier, plus att man räknar in onoterade aktier.
Nej.
Är du med? Okay. Så att här har du aktier för liksom i ditt bolag för minst 25 000, för du har lagt in ett aktiekapital på 25 000 och du har 100% av aktierna i ditt bolag. Mm. Mm. Så här räknar man till och med in onoterade aktier i det här som man har i sitt eget bolag. Där. Och sen har man då gjort en uppskattning på alla värdet på alla svenska bolag, typisch. Så att tjänstepensionen är ungefär lika mycket som direktägda aktier, ungefär 14% var. Bankinlåning, alltså pengar på bankkonto, kontanter, saldo, liksom räntebevis etc. Ungefär 300 000, ungefär 10%-ish. Fonder, 250 000, också typ 10%-ish. Premiepension, också typ där 250 000. Privata KF, alltså försäkringssparande, 170 000. Och sen typ räntefonder, 10 000. Alltså typ, ja, jag vet, ingenting, alltså det syns knappt.
Mm.
Så att för, så man ska säga det så här, 44% i bostaden, 15% i tjänstepension, 15% i aktier, 10% i kontanter, bankkonton, 10% i fonder, 10% i premiepension, 10% i KF. Så fördelar sig. Är det, vad tänkte du när du hörde detta?
Nej, men det börjar bli rätt mycket siffror nu,
ja,
som jag inte vet riktigt hur jag ska hantera, för att de kommer från olika källor och man tar med olika grejer i de olika siffrorna. Så. Men kontentan av det är att vi har inte stora förmögenheter i Sverige. Alltså den genomsnittliga svensken har inte det.
Nej, och det, jag skulle säga ändå detta är ändå snitt.
Alltså, ja, det är snittet.
Detta är snittet. Hade vi tagit medianen så hade vi fått dela med 3. Mm. Alltså om vi säger liksom att förhållandet är rakt av mellan genomsnitt och median, då hade vi fått dela detta med 3. Och då hade det ju varit så här, ja men vi har 500 000 i bostaden i genomsnitt, 150 000 i tjänstepension, 150 000 i aktier.
Jag tänker också på när jag var student, och då var jag 26 liksom, när jag började plugga molekylärbiologi. Och då hade jag ju jag hade ju inga pengar sparade egentligen. Jag bodde på korridor,
ja,
så jag började ackumulera ett studielån.
Ja.
Alltså jag hade ju ingenting egentligen.
Nej.
Och jag hade inte ens en hemförsäkring.
Nej.
För jag visste inte att man skulle ha det.
Ja.
Så att, alltså, ja, man får väl ändå ha lite empati med.
Jag kan ändå säga så här, jag blev ändå förvånad. Jag tyckte alla. Detta var högt. Ja. Jag tyckte detta var högt, spontant. Ja. Mm. Men sen å andra sidan så här, det är snitt. Mm. Alltså vi måste komma ihåg att detta är snitt, och detta är snitt på alla åldrar. Detta hade ju varit sjukt intressant att se från 20-åring versus en 50-åring versus en 80-åring. Är du med? Det hade ju också varit jättestor skillnad.
Ja, absolut.
Så att det är jätteviktigt. Men ändå intressant så här, stor del av förmögenheten är i huset. Och vi har haft stora värdeökningar på boende. Liksom, och sen har vi...
Ja, exakt. Om man är 20 då så har man ju, har man ju inte köpt sitt boende, sannolikt. Liksom.
Nej, precis. Tittar vi på skuldsidan så har i genomsnitt svensken skuld på 650 000. Och det är 80% bostadslån, så majoriteten av lånen är på bostaden. Av detta blir det då 520 000. 10% är övriga lån, jag vet inte riktigt vad det var. 5% är konsumtionslån, alltså ungefär 30 000. 5% är CSN-lån, också ungefär 30 000. Och det säger sig själv, som jag kollade precis vårt CSN, mitt CSN-lån är på 122 000.
Mm.
Liksom. Så att, återigen, detta är ju alla svenskar över 20 år, eller över 18 år. Så att vi får en nettoförmögenhet på ungefär 3 miljoner.
Ja.
Det var vad det ges. Bra. Någon tankefundering? Något?
Nej, vi går vidare.
Ja. Nej, du sa också så här, vad ska man göra med detta? Jag sa, man behöver inte göra så mycket, utan detta är lite allmänbildning.
Ja, liksom. Det är det.
Tittar man på förmögenheten i världen, alltså att man sätter detta i relation, så har vi ju liksom den där pyramiden att 2,7 miljarder människor då har under 100 000 kronor. Alltså halva jordens befolkning har under 100 000 i total förmögenhet. Och då jämför vi ju här allt, inte aktier utan allt. Med pension, hus, boende, bankkonto, aktier där. Så halva jordens, 54% av jordens befolkning, 2,7 miljarder, delar på 1,4% av förmögenheten i världen.
Åh, vänta, vad sa du nu?
Halva jordens befolkning delar på 1,4% av all förmögenhet.
Det är sånt här som gör att man blir vänsterpartist.
Ja, men det är ju bisarrt. Lite så.
Det är fan ta mig bisarr.
Ja, när jag såg någon annan sån här metafor som var att en busslast med de rikaste människorna äger mer än 50% av jordens befolkning. Det var ungefär samma, någon sån annan beräkning.
Mm.
Apropå det, har vi tagit det tipset som du kom med i podden?
Vilket tips var det?
Eller med Justin Bieber?
Det var väl inget tips.
Nej,
vi kan ha en annan märklig jämförelse. Ja, det kan alltså, vi ha. Absoluta jämförelseavsnittet ju.
Detta är off topic, men det är jävligt roligt. Du får ta det. Detta kom alltså Karo med här en kväll.
Ja, men detta hörde jag för jättelänge sedan. Och då är det att Tyrannosaurus rexen,
ja,
ödlan är alltså närmare i tid en Justin Bieber-konsert än vad den är att få se en Stegosaurus.
Aha. Jag tycker detta är så sjukt liksom. Man tänker så här, alla dinosaurier levde samtidigt och det var sjukt länge sedan. Men det var så spännande så att det är närmare från T-Rex att gå på en Justin Bieber-konsert än att träffa en annan dinosaurie.
En Stegosaurus, för den levde så mycket tidigare än T-Rexen.
Ja.
Och de levde under så lång tid.
Ja. Och det roliga är, vi har faktiskt faktakollat detta.
Ja, jag har kollat det. Det var jobbigt om det inte stämmer när man går runt och säger de här sakerna.
Ja, det är helt sjukt. Mm. Om vi hoppar tillbaka. 34% av jordens befolkning har mellan 100 000 och 1 miljon. Och 10% av jordens befolkning har mellan 1 och 10 miljoner. Så då kan man ju säga också så här, har du mer än 1 miljon i totalt värde av din premiepension, din tjänstepension, ditt boende, dina bankkonton, ja då äger du mer än 90% av jordens befolkning.
Mm.
Alltså du är topp 10%. Vilket är också ganska intressant, för ibland när man tänker de där topp 10% eller topp 1% tänker man alltid att det är någon annan jävel.
Ja, men det är så. Men det... De som... har grundat typ Tesla och så.
Ja, men exakt.
Eller whatever, vad det nu kan vara. Ja, och sen, ett företag.
Ja, och sen är det då typ, jag tror att det är en eller två, den rikaste procenten av människor i världen, de äger 43% av förmögenheten. Liksom, nu lät detta, nu tror jag att jag sa fel. Jag vågar inte säga detta, jag får återkomma, för jag har tappat siffran i mitt diagram nämligen. Bra, vi går vidare i alla fall. Mm. Men det intressanta var då, detta är en sån här pyramid. Och det roliga är att om man tar den här förmögenhetsgubben och lägger över befolkningspyramiden, för det kan man göra eftersom datat är från
och
samma
det
källa.
Gjort.
Det har jag gjort. Och då får man en ganska intressant bild som visar just att Sverige är ett rikt land, för att liksom en stor del av den svenska befolkningen hamnar i den översta delen. Är ni med? Så att det syns liksom... Ja, det syns tydligt på bilden för dig som bara lyssnar. Du får bara tänka så här att det var en ganska liten del, det var ju 11% av liksom jordens befolkning som hamnade i 1-10 miljoner.
Mm.
Men det är 34% av den svenska befolkningen som ligger i 1-10 miljoner.
Yeah.
Så att det är därför man liksom så här, good work Sverige liksom. Mm. Att vi är ett rikt land. Jag tror jag kollade på något sånt att Sverige är typ världens sjunde rikaste land.
Ja, det låter också sjukt.
Ja, nej. Alltså det var...
Då är det rätt många länder som är...
Eller alltså... Nej, så ska jag inte säga. Inte rikaste, men vi har sjunde högsta genomsnittsförmögenheten i världen.
Ja.
Så sjunde högsta genomsnittsförmögenheten är i Sverige. Det var typ bara så här, typ Holland, Norge, Liechtenstein, Monaco, USA som var högre. Liksom. Liechtenstein och Monaco var högst. De var typ så här $900,000 i förmögenhet i snitt. Så där var till den riksarna. Det intressanta är då, om man bryter ner den här topp 1% i världen, så är det då av den här, nu är vi inne på topp 1%.
Yeah.
Så av den här topp 1%, och sätter vi då relation, då blir det alltså 0,87% av jordens befolkning ligger då mellan 10 och 50 miljoner kronor SEK. 8,1% av den här topp 1%, det vill säga 0,08% har mellan 50 och 100 miljoner. 4% eller 0,04% av jordens befolkning har mer än 100 miljoner, mellan 100 och 500 miljoner. Och 1% har då mer än 500 miljoner kronor, allt i kronor.
Mm.
Och här blev jag ändå så här lite förvånad att liksom så här, ja. Men inte så, det är egentligen inte så konstigt att majoriteten ligger då i spannet 10-50 miljoner. Men ja.
Ja,
värdelöst vetande. 49 miljoner människor var det. Så man kan se det i antal människor också.
Mm.
Bra. Sista datakällan som jag tror vi ska... Nej, vi har två till. Är SCB. Pensionsmyndigheten. Så vi kollar här nu pensionskapital i Sverige per ålder. Och då är detta alltså totalt pension. Alltså inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Och då har vi också tagit det per ålder. Och den genomsnittliga 30-åringen har 340 000 i pension. Den genomsnittliga 40-åringen 1,2 miljoner. 50-åringen 2,7. 60-åringen 4,8. Och 68-åringen 7. Så detta är en sån här klassisk ränta på ränta. Och om man bryter ner den, som jag också har roat mig med då i de olika delarna, inkomstpension, det som du får på din lön, det som du får tjänstepension och premiepension, så är ju majoriteten inkomstpensionen. Så det är därför vi alltid tjatar så här, försök sikta på en lön på 45 000. Mm. Liksom. Och den kan du inte påverka, du kan inte förvalta den, du kan inte göra någonting. Så jag återigen här, så här, well done Sverige.
Mm.
Att liksom, vi, för detta, de här siffrorna är det inte så mycket du kan göra med. Och även här, också en så här jätteviktig grej som vi hade diskussion kring på forumet, att om man loggar in på minpension.se så kan man ju få fram då sin allmänna pension. Och där kan man ibland bli chockad, för då står det till exempel så här, jag plockar ut 45 000 i månaden och har gjort det ganska länge. Och då är min allmänna pension 17 700.
Ja.
Är med? Och då kan man ju få så här chock, att man loggar in så här, shit, min pension är bara 17 700. Vad man inte tänker på då är ju att den allmänna pensionen är ju avsättning av din lön på 16% till då inkomstpensionen och 2% till premiepensionen. Och det är upp till 45 000. Så har du 100 000 i månadslön får du inte mer avsättning än någon som har 46 000. Nej. För ni får båda max avsättning vid 45 000.
Mm.
Vilket innebär, som inte så många tänker på, att där är ju ett tak för hur mycket inkomstpension du kan få. Så att de där, liksom, du vet, jag har fått så här med, så här, jag har 17 700 i inkomstpension. Det är skitdåligt, för man jämför det med sin lön, kanske 60 000 eller 30 000 eller vad det nu är, bara hälften.
Mm.
Man tänker inte på så här, shit, jag har 17 000 av maximalt möjliga 20.
Ja. Yeah.
Är du med? Så att där är också en sån här reality check. Och jag har faktiskt dubbelkollat detta med Småsparguiden. Jag tycker de är jätteduktiga och de gör ju rådgivningar ibland. Och då skrev då Andreas så här, ja men detta går i linje med min erfarenhet från rådgivning, att det är väldigt sällan någon har över 20 000 i allmän pension. Och har man högre än 20 000 i allmän pension så beror det ofta på premiepensionen, inte inkomstpensionen.
Nej.
Så att det är också en sån här, jämför dig men jämför dig rätt.
Mm.
Och har du typ runt 20 000, ja men grattis, du har typ maxat det.
Mm.
Liksom. Bra. Sista jämförelserna här kommer på inkomstsidan, alltså så här, vad tjänar man? Och då är detta en, du kan läsa där i det gudmarkerade, detta är från Svea Ekonomi. Ja. Jag har refererat till det för.
27% av svenskarna klarar inte av en oväntad utgift på mer än 5 000 kronor. För var femte svensk på går smärtgränsen på 3 000 kronor för att skaffa mig glasögon.
Är det så illa?
Ja, okay. Men det är för litet.
Okay.
För var femte svensk går smärtgränsen vid 3 000 kronor. Ja, ja, detta så, har vi pratat om innan.
Ja. Mm. Så liksom var fjärde person i Sverige, går du på en fest med liksom en tvärsnitt av den svenska befolkningen, så kommer var fjärde person inte klara att diskmaskinen går sönder. Liksom.
Nej.
Eller ännu bara hittar jag på att en diskmaskin kostar 5 000. Men de klarar inte en oväntad utgift på 5 000 kronor. Och för var femte så är det redan vid 3 000 kronor. Så att, återigen, alltså du vet så här, att sätta detta i relation till, ja, var tionde svensk sparar halva lönen eller var tionde svensk har en miljon på bankkontot. Finns en annan verklighet också.
Ja.
Lite beror på hur man ställer frågan och hur man väljer att presentera datat.
Mm.
Liksom. Så detta är en kontrast. Detta är en kontrast till den där placera-artikeln. Och tittar vi på vad tjänar svensken. Så medianen i Sverige 2020 var 32 400. Medianlön kvinnor 31 200. Medianlön män 33 700. Så att det är där förbaskade liksom lönegapet igen. Och tittar vi på snitt så är snittlönen 36 100, genomsnittslönen för kvinnor 34 200, genomsnittslönen för män 37 900. Så att också lite real. Vi har också någon tråd på forumet som heter så här, vad tjänar du eller vad har du i lön?
Yeah.
Som också är så här bizarrt. Till och med jag får liksom så här, shit, liksom att man
hamnar... Som en satellitingenjörer. Ja, som, men, som har svarat på tråden, alltså så här, kan välja och vraka vad de vill jobba någonstans.
Ja, men så här, det är inte, där är inte en person som har svarat typ över 100 000.
Nej.
Där är fler, liksom.
Men då undrar man också, vad jobbar de med? Det är min fråga, vad har de för jobb?
Många egenföretagare, många ingenjörer, många höga chefspositioner. Och sen är det ju också så att vissa, till exempel chefspositioner i vissa sektorer ger mycket högre lön.
Yeah.
Och finans ger ju högst lön. Alltså för i princip, alltså en medioker mellanchef på bank får ju mycket högre lön än en ganska hög chef på ett litet företag, till exempel. Så,
visst.
Så att det inte är så konstigt. Finns, jag vill inte göra mer, men i forumtråden har jag ännu fler sådana här grafer på medianlön och per yrke och per sektor, offentlig verksamhet, privat verksamhet, tjänstemän och arbetare. Så det finns ju jättemycket statistik på det där. Men jag tänker att vi håller där. Där finns en också en, om man googlar så här OECD, så kan man googla så här wealth comparison eller what's your share of the pie. Så kan man fylla i så här, jag tjänar detta, vi är så många i hushållet, vi har denna lönen, denna förmögenheten, och så visar den så här, i förhållande till andra svenskar, i förhållande till världsbefolkningen, så får du sånt. Och det är ändå så här OECD-siffror, så jag tycker att de är ganska hög tillförlitlighet. Bra!
Mm.
Det var dagens avsnitt. Mm. 50 grafer senare. vad tar du med dig?
Nej, men det är väl lite som du säger, att man får en samlad... Man får det är allmänbildning.
Ja.
Att komma ut ur sin bubbla lite. Och jag får en samlad känsla av att vi i Sverige har det bra, men alltså, vi behöver ha bättre buffert kanske.
Ja, okej. Okay.
Jag tänker på det som Svea Ekonomi skrev, att man klarar, smärtgränsen kan vara vid 3 000, att man inte har så mycket pengar sparat.
Ja. Mm. Men jag tänker återigen så här, skillnaden på snitt och median, att det är så brutalt skillnad. Jag tänker att jag glömmer bort så här, nej men 8 av 10 är inte på Avanza. Liksom 1 av 2 har inget ISK-konto. Liksom 8 av 10 har inga aktier. Alltså att det är så lätt att jag tror att vi i vår värld liksom tar sånt för givet, liksom att, du vet så här, till och med Freja tycker så här, det är klart att man har aktier, vet du, var så här, kan jag önska mig en aktie i födelsedagspresent, liksom, så att det är helt
ja, helt det är ju naturligt att hon gör det,
ja,
med tanke på att vi pratar om det.
Ja, men vi pratar precis, att det lever naturligt. Bra. Men då tänker jag att liksom ett stort tack till dig som har lyssnat. Vill du liksom gräva i siffror och titta på tabell och sånt, så bara klicka på någon av länkarna här i anslutning till beskrivningen, oavsett om du lyssnar på podd eller om du tittar på bloggen. Annars går det inte, jag vet att vissa poddspelare inte tillåter klick. Gå in på riketsammans.se, sök 239. Så liksom hittar du avsnittet direkt. Sen tänker jag kanske att det blir kanske paus nästa vecka, för jag tyckte att denna veckan var liksom, det har varit liksom gått i 110 här, så att det blir kanske paus en vecka här för att planera nästa avsnitt. Jag vill liksom inte, jag kände när jag började, nu tyckte jag att detta avsnittet ändå var kul och hittade massa data, men jag satt ju, hade ågren i 2 dagar innan det var så här, vad ska vi göra avsnitt om denna vecka? Kanske blir en julpaus för oss i slutet av januari. Men vi får se. Det kommer säkert komma ett avsnitt. Ja, nu får jag sluta yra. Tack för att du lyssnar, och så ses vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.